I och med USAs och Israels krig mot Iran har världen hamnat i ett nytt kaos. Här hemma syns det till exempel i stigande bränslepriser och då börserna kraftigt reagerar på de olika vändningarna i den här konflikten. I länderna i Irans omedelbara närhet syns det genom dagliga drönarattacker mot olika viktiga mål. Så Gulfstaterna är nu mitt uppe i ett krig som de aldrig ville ha. Och i Iran fortsätter bomberna falla. Trump har sagt att han vill att iranierna byter ut regimen i landet. Men går det? Vad är det riktigt för ett land som USA och Israel har inlett sitt senaste krig mot? Den kommande kvarten i nyhetspodden handlar idag om det här. Jag heter Susanna Sjöstedt och idag är det min prisbelönta kollega, utrikesredaktör Antti Kuronen, som är gäst i podden. Antti är nyutnämnd specialredaktör för Mellanöstern här på Yle. Antti, Irankriget har ju nu då pågått i snart 4 veckor och du har varit i Iran flera gånger. Kan du berätta, vad är det riktigt för ett land?
Iran är väldigt intressant. Jag har varit där faktiskt några gånger med pressvisum och senast var 2015, så det började vara en tid sedan dess. Men det där, jag tror inte att liksom Trump helt förstod liksom hur den här Irans regimen, hur tuffa de är liksom, eller så här målmedvetna. Och därför hade ju liksom inte gått riktigt som på Strömsö, det här, hans krigsoperation. Och Iran liksom, när du var där som reporter, så med så här pressvisum, så du får en sån här lokal medarbetare som då är i nära samarbete med regimen. Och liksom du får till exempel, så fick jag inte gå hem till någon och intervjua någon. Du måste vara liksom på gatan. Och Iran, när du är på gatan och tar fram en kamera, så där är genast någon och frågar att vem är du och vad gör ni? Och därför är du också den där personen med dig. Att den här Irans regim, så det finns olika sådana här poliser som bevakar människor. Men så har du till exempel också ett sådana här jätteutbrett sådana här angivarnätverk, som i Östtyskland till exempel, Stasi, att varje hus finns det någon som följer med och angiver liksom till myndigheterna. Det är en av världens säkert mest brutala diktaturer. Det är en sån här religiös diktatur. Det är verkligen tufft där. Och de här liksom, de som har makten i Iran, så de är alla sådana här så kallade revolutionsgardister. En del av dem var med i revolutionen 79. Men i princip alla de här ledande typerna, som man kan se på de här bilderna nu när de dödar dem, så de är alla sådana här gråa gubbar. De är alla liksom veteraner från det här Iran-Irak-kriget som pågick en stor del av 1980-talet. Och i det kriget dog det alltså 1 eller 2 miljoner människor. Det var långt och brutalt krig. Det här är liksom deras bakgrund. Och sen dess har de fört hela tiden ett sånt här skuggkrig, proxykrig i hela Mellanöstern. Och i Iran vill du inte liksom hamna på fel fot med de här, att du kritiserar regimen. Och därför tror jag att Trump inte riktigt förstår hur tuffa och målmedvetna den här motståndaren är. Och därför har det också liksom varit svårare, den här operationen, än han trodde.
Och är det alls, tycker du, liksom rimligt att tänka sig att Iran skulle kunna bli en västerländsk demokrati, så som vi uppfattar saken?
Absolut. Liksom själva Iran liksom, det är ett väldigt stort land. Och exil-iranier är otroligt framgångsrika inom vetenskap och business och allting. Och när jag var där, så där finns väldigt stor, mycket liksom människor som de lever helt västerländskt, och de liksom är jätteskickliga på det, vad de gör. Sen bara när du går ut på gatan, så sätter du en duk på huvudet. Och det är intressant, när man flyger till Iran, så det är som vilka flyg som helst, som du skulle flyga till Finland i ett flyg. Och sen just före det börjar landa, sen tittar du upp, så plötsligt har alla duk på huvudet och det har förändrats. Att det, Iran skulle ha otrolig potential, och det är en enorm tragedi, alltså den här Irans regim. Och så är det ofta i liksom revolutionen, att då också 79, när det var revolution mot shahen, som var då stödd av USA och Israel bland annat. Så det fanns ju många olika slags grupper. Men det var den här liksom ayatollah Khomeini och hans grupp som sen liksom vann bland de här olika revolutionsgrupperna. Mm. Och det absolut skulle det kunna bli, men jag tror inte att den där just nu, om människor får ut på gatorna och fälla liksom, så det är först efter det här kriget. Just men jag tror att liksom fortfarande så är den där regimen så stark, och de här arméerna och poliserna och Basij och de här stöder regimen, så det är alldeles för farligt att fara ut på gatan. De har sagt att om du kommer ut på gatan så anser vi att du är en fiende. Och då, jag tror att de skulle skjuta om det skulle komma någon demonstrant där nu.
Iran kontrollerar Hormuzsundet mellan Persiska viken och Arabiska havet, och det har ställt till det för en stor del av världens olje- och gasexporter. USA kräver nu att Iran ska öppna sundet och hotar med att slå till mot iranska energianläggningar om landet inte lyder. Först var deadline för de amerikanska attackerna natten till tisdag denna vecka, men sen sköt Trump upp det med 5 dagar, alltså till helgen. Blickarna är alltså på Hormuzsundet, men vad betyder det att sundet är stängt?
Iran hade helt tydligt nu förberett sig på att det kan gå så här. Mm. Att det kommer ett sådant anfall, och de har insett att det var de har, det är ett liksom asymmetriskt krig. Mm. Så Irans ledning, så den här revolutionsgardisternas enda mål för att de liksom, det enda de behöver uppnå för att på sätt och vis vinna är att de överlever här, just det här kriget. Mm. Och det sätt vad de kan påverka USA med är att få liksom världsekonomin i gungning. Mm. Och då via det här Hormuzsundet så går det en femtedel av världens olja och gas. Men det är också otroligt viktigt för gödsel, råvaror och många andra saker. Mm. Det är inte så att de liksom har stängt sundet på det sättet att om ett fartyg nu åker genom det där sundet så kommer en missil att träffa det där fartyget. Det är inte så.
Nej.
Utan liksom det är i praktiken stängt för att alla de här stora rederierna, som till exempel Maersk, att om det finns ens en liten risk att deras besättning och det här godset är i fara, så åker de inte.
Just det.
Plus att sen de här försäkringsbolagen som Lloyds, som försäkrar sådana här tankarfartyg, så har höjt de här premierna så mycket att det är helt ekonomiskt inte vettigt. Mm. Att du måste göra det så otroligt tryggt att åka där, förrän liksom när trafiken kommer igång.
Just det.
Och sen här kom ett skede att Iran tydligen kanske har lyckats placera 1 eller 5, kanske 10 sjöminor i det här stora sundet, vilket egentligen är liksom ingenting. Mm. Men bara tanken på att det kan finnas sjöminor där, så är liksom lite som en röd flagga för de här rederierna. Och därför åker ju liksom, till exempel går det hela tiden oljetransporter till Kina via Hormuzsundet.
Okej, men så det är den där risken då som avhåller de här fartygen från att åka där. Men USA är ändå världens mäktigaste armé. Hur kan de inte liksom då hålla det där sundet öppet?
Det är en bra fråga. Och det är ju det de nu försöker, så att säga. Men Iran har lyckats. Iran har gjort mycket nu. Tydligt förberett sig för det här. De har ju tagit en sån här struktur som typ terrororganisationer. De har delat upp liksom sin armé. De har insett att det kommer säkert bli svårt att kommunicera. Mm-hmm. Sen är det liksom, så du har liksom inom den här armén, så du har liksom grupper. Det är inte så att de väntar på att de ringer från Teheran och nu ska du anfalla. Nähä. Utan de opererar helt självständigt.
I sådana här celler?
Ja, liksom typ lite som en ganska stora celler. Och därför har ju liksom Iran fortsatt hittills i alla fall att lyckas göra missilattacker och skjuta drönare till exempel mot de här gulfstaterna. Så det är inte så lätt att liksom totalt stoppa det. Det är en bra fråga. Men att, det är ju också det där att när en sån konflikt trappas upp så det är ju inte så att det är alltid liksom den större som på sätt och vis vinner. Och USA har ju det stora trauma förstås till exempel Vietnam. Att det, för den här iranska ledningen, så det enda de behöver göra är att överleva. Mm. Men så man har olika mål där. Det är nog bara helt enkelt att följa med och se hur det utvecklas. Ja. Men det har ju blivit liksom... Det som har hänt är ju att Trump, tror jag, tänkte sig att det är en snabb seger efter 1-2 dagar. Sa han att nu ska iranska folket, ni ska gå och ta makten. Och han trodde att det blir regimskifte. Och han har liksom hela tiden ändrat. Och de här målen går hela tiden nedåt.
Just det.
Och de har inte lyckats få bort det där berikade uranet från Iran som var ett mål här.
Mm.
Och det blir för hela tiden svårare för honom nu att komma ur den här knipan.
Just det. Och var det inte så att det fanns ett sånt här kärnavtal med Iran som Obama var med och undertecknade bland annat, och det var liksom goda nyheter i Mellanöstern. Och sen så rev Trump det avtalet.
Ja, därför tycker jag också att hans strategi är kanske inte så stark. Det var, jag kommer ihåg den tiden, det var för 10 år sedan som Trump första gången blev liksom president. Och då liksom hade Västeuropa och USA och efter liksom 10-15 års process fått till stånd ett sånt här kärnvapenavtal med Iran som gav liksom rätt till de här kärnvapenorganisationerna att gå till alla de här anläggningarna, följa med det här och kontrollera det. Och enligt de här experterna så var det ett liksom bra avtal.
Mm.
Och det var en av de få sådana positiva grejer som på den tiden hade hänt i Mellanöstern. Men sen blev Trump president då första gången, och det var hett i början genast. Så tog han det där avtalet och rev det, och han sa att this is a bad deal. I'll make a better deal. Och nu har det gått 10 år. Det här är andra kriget han för mot Iran. Och det finns inga avtal. Och inte han ännu heller fått det där berikade uranet bort därifrån. Så jag vet inte. Kanske han skulle ha några dagar kunnat fundera på då. Liksom, att om jag nu river det här avtalet, så vad är mitt alternativ?
Antti, du kom ju hem sen där från Dubai, och i Dubai så det finns ganska mycket finländare där, alltså både turister men också människor som jobbar där och så. Hur påverkas Dubai och hur är det att jobba som journalist där?
No, för Dubai och hela den här liksom Persiska viken så är det här nog en katastrof på det stället, speciellt för emiraterna som har liksom byggt upp sin framtidsstrategi på det, att det är ett sådant här tryggt ställe för människor och framförallt för kapital att vistas i, och ni får göra vad ni vill, ni behöver inte betala någon skatt, vi har gästarbetare och annat, det är kiva här.
Mm.
Liksom, så den modellen är ju nu liksom på sätt och vis lite i fara nu, beroende på att hur det här utvecklas. Det tror jag är den där allra liksom svåraste situationen. Och de här länderna vid Persiska viken, de har ju byggt sin säkerhet på USA. Mm. Att USA ska liksom garantera deras säkerhet. Och det har liksom inte förändrats, och kommer nog kanske inte att förändrats.
Mm.
Men nu är de ju otroligt besvikna, tror jag, på USA. För att det här är ju nog inte att liksom trycka deras säkerhet. Och en annan sak var ju då när USA började tala om att börja flytta krigsskepp och annat dit nära Iran och började tala om så här möjligt anfall, så ingen av de här länderna där vid Persiska viken tillät ju amerikanerna att göra anfall från deras territorium.
Mm.
Så de liksom tog avstånd redan före.
Just det.
Men de är ändå mål, för att de förstås är ju kopplade med USA.
Ja. Och för att de är nära. Hörru, jag tänker ändå på en sån här sak. Nu hotar ju då både USA och Iran varandra med att slå till mot sådana här energianläggningar eller sån här för viktig infrastruktur. Och då är det ju inte bara olja, utan det finns också sådana här alltså vattenavsaltningsanläggningar. Och då får dricksvattnet.
Absolut. Och det är ju liksom i den här konflikten har gått så att det liksom trappas upp liksom, alltid beroende på vad motparten gör. Och Israel sannolikt förstörde i Iran en sån här liksom vattenanläggning som man gör liksom dricksvatten av havsvatten. Och då anföll direkt Iran, nu minns jag inte vilket land, men de förstörde en sån här liksom anläggning.
Mm.
Och det är i varje sak, så Iran har inte liksom, det är inte så att Iran skjuter på att försöka döda civila i Dubai eller något sånt, utan de främst har de försökt anfalla så här amerikanska anläggningar, men de har också anfallit annat.
Mm.
Och nu liksom Trump hotar med att okej, vi förstör Irans elnät. Mm. Och då säger Iran att okej, om ni gör det så förstör vi sen liksom Arabemiraternas elnät. Att det är därför det sker, det går i en sån här upptrappning. Men till exempel det här med vatten är ju liksom de här länderna är totalt beroende av sådana här anläggningar som gör dricksvatten av havsvatten. Så det skulle vara väldigt allvarligt.
Mm. Antti Kuronen, men varför svarar Iran så som de gör? Det vill säga slå till mot andra gulfstater och inte bara då Israel eller något amerikanskt mål någonstans?
Så det är helt enkelt för att få liksom världsekonomin i kris. Att om världsekonomin är i kris så är det väldigt hård press på USA:s president Donald Trump. Och det är val på kommande i USA och så vidare. Och det vet ju han. Och man gör det liksom helt enkelt av den anledning i ett sådant här asymmetriskt krig. De kan liksom inte göra sådana här luftattacker redan mot USA och Israel, som USA och Israel kan göra mot Iran. Men på det här sättet kan de lägga press på USA.
Tack för den här analysen, Antti Kuronen.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och min kollega Antti Kuronen, som är utrikesredaktör med bred erfarenhet av konfliktzonen. Nyhetspodden hittar du enklast via Yle Arenan, så logga gärna in där och favoritmarkera oss, då får du veta när ett nytt avsnitt har publicerats. Ljudmixningen gjordes idag av Alexander Lindros och Lukas Dahlström är producent.